Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Jesus, kom in, rena mitt sinne. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Temat för den här predikan kommer från texten vi har idag. Sända till världen, helga dig i sanningen. När vi håller på att bygga hus, så speciellt innan vi hade fått igen alla gluggar, nu är det mycket tätare än det var i förra sommaren, så kom det in en hel del insekter i huset. Och framförallt kom det in fjärilar. Man hörde dem tydligt när de flaxade mot plasten i fönstret. Det är något speciellt med fjärilar som inte man känner för andra insekter. Det är fina när de flyger fritt på ängen, bland blommor. Men det är malplacerade i ett fönster inne i ett hus om man vill få ut dem. Men som ni vet, när man rör vid fjärilar så lämnar det vingrester på händerna. Det är svårt att hantera dem utan att de lämnar avtryck eller att man förstör dem. Man vill släppa ut dem. Och om man ska göra det så hamnar man att röva dem på något vis. Och faktiskt skadas lite så är det ändå fria efteråt när de flyger iväg. Det här är samma dilemma som Gud har när det gäller oss. I hans ögon är vi otroligt svaga och bräckliga i jämförelse med hans helighet. Redan när vi skapades så fanns skörheten i oss. Och något lätt förstörbart. Våra själar kunde bli förstörda och mista sin helighet och renhet. Vi kunde synda. De som var skapade mycket goda. Jesus, Gud konstaterade att det var mycket gott när han såg på skapelsen. Fick kort efteråt en väldigt ful verklighet genom syndafallet. Gud kunde inte längre umgås med Adam och Eva på samma sätt. Han gick inte längre i lustgården vid kvällsbrisen som vi kan läsa om i Bibeln. För att umgås med sin skapelse och dess krona, människan. Syndafallet medför ett totalt förfall från heligheten och renheten. Människorna var nu alltid genom onda och måste hoppas på Gud. Själva kunde de ingenting göra mera för att ha gemenskap med Gud, utan nu måste Gud komma till dem och upprätta deras livsnödvändiga gemenskap igen. Löftet som Gud gav dem i Edens lustgård efter syndafallet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Det levde de första människorna på och hoppades att Gud skulle fixa det väldigt snart. Vi minns när Eva fick en son, så säger hon att jag har fått en man av Herren. Det hade blivit mycket köra i Guds ögon, sa vi redan. Och det var nog omöjligt för Gud att skilja synden från människan utan att döda dem. Därför valde han att bli människa, bli som Adam och Eva fast utan synd. Och till det yttre såg han precis ut som dem. Men i hjärtat fanns inget svek och ingen synd. Han var helig i både liv och tanke. Både hans kropp och hans själ var utan synd. Och han var sann Gud. Han var sann Gud och sann människa i personen Jesus. På nytt kunde Gud umgås och gå bland människorna. Fast nu var idyllen borta. Lustgården var utbytt mot syndares hem och skenheliga hem. Det fanns ingen rättfärd, det fanns ingen helig, det fanns ingen syndfri mera förutom Jesus. Så när vi ser Jesus gå in till rövares hem, eller till syndares hem, till tullindrivaren Sackeus och till övrigas. Så han såg dem lika. Han såg ingen skillnad på fariseerna och deras juckelspel och Sackeus. De var lika i hans ögon. Båda var totalt beroende av Jesus för att kunna umgås med Gud igen. Men han helgar sig för dem. Inte för sig själv utan för dem, säger han i dagens text. De var syndiga och avfallna. Så Jesu helgande innebar att han heliggjorde deras synd och avfall för att kunna umgås med dem igen. Och det här genom att göra syndig och avfallen och dö i deras ställe. Han tog det på sig. Så Gud hanterade Jesus i människornas ställe. Och renade åt sig ett folk genom att rena honom från synden och ta ut straffet och olydnaden på honom. Fadern straffade sonen. Gud straffade Gud. Mina människorna såg en ynklig och svag människa dödas. Om du är Guds son, hjälp dig själv och oss, ekar ur rövarens mun i Jesu öron vid korsfästelsen. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Jesaja fortsätter sig och säger, vi är kalla vilse som får. Och var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jesaja 53. Jesus helgade sig för dem. Han dog för hela världen för att få en sann gemenskap med människorna. Men Jesus konstaterar sorgset att få är de som blir frälsta. I Matteus evangeliets 7 kapitel säger han. Men den porten är trång och den vägen är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och senare i Johannes 14, lite tidigare innan vårt predikotext idag, säger han. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är denna sanning som Jesus ber att fadern att lärjungar ska helgas i. Jesus helgade sig för dem. Så det skulle vara helgade i sanningen. Jesus gick till korset för att det skulle kunna vara fri från synden och leva i gemenskap med Gud. Och han ber att det ska bevaras i denna sanning, i detta verk som Jesus gjorde, hans helgande. Och alla förstår när de läser det här och fattar allt fel där. När de som är kristna, när Jesu lärjungar inte håller sig till denna sanning. För det finns ingen annan väg, ingen annans sanning och inte heller något annat liv än det som Jesus ger och det han har helgat sig för. Så om man varken lär ut eller tror något annat än det som Jesus har, så är man helt på bland, helt på fel väg. Det är två saker som sker när kristna oheliggör sanningen. När de börjar tycka och tänka nedvärderande om Guds ord. För det första så oheliggör det Gud. Gud är inte helig längre för dem. Och för det andra så förkastar de Kristi verk. Om vi kristna alltid skulle ha för ögonen vad det kostade Gud att återupprätta gemenskapen med oss. Så skulle vi ha ett oerhört mycket större vördnad och respekt för hans sanning och hans väg och hans liv. I vårt högmod inbillas vi att tro att vi kan avgöra vad som är bäst för oss. Både som världsmedborgare och som himmelrikets medborgare. Men vi tar fel. Den där vi börjar tycka och tänka om hur vi vill ha det och hur det borde vara istället för vår del eller för någon annans del. Då flyttas våra steg från vägen och vi vandrar inte längre i sanningen. Och vi går miste om livet. Jesus, Bibelns Jesus, är sanningen och han är livet. Ingen Jesus, inget liv, och lögnen är vår norm, vår rättesnöre. Lögnens fader, djävulen vår mästare och helvetet vår framtid. Så du kära kristna vän som kanske kämpar med sanningen eller med konsekvenserna av den, lyssna. Sanningen är Jesus, och han är den enda vägen till Gud. Och han har helgat sig för dig för att leva i den här sanningen. Jesus bad i vår text idag: Far, så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag har helgat mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Du är också sänd till världen, säger Jesus. Du är inte bara köpt fri för att leva som en fri människa för dig själv och din egen vinning. Nej, du och jag har som tror på Jesus en otroligt stor uppgift, och vi är sända att tjäna Jesus här i världen. Denna tjänst sker allenast som en följd av den tjänst han har gjort hos oss. I ditt och mitt hjärta har han varit in och född oss på nytt genom nådemedlen. Och vi är endast ett redskap för honom att tjäna andra. Vi är verktygen som han använder när han för ut sitt ord. När vi är helgade i sanningen, håller den helig och erkänner dess helighet både i tro och gärning, då förkunnar vi Guds väldiga gärningar genom våra liv, Gud Fadern till ära. Då kanske du tänker att det här låter som gärningslära, och att jag nu påstår att det är möjligt att uppnå perfektion i detta för kristna här i tiden. Men så vet vi alla att inte fallet är. Men den människa som blivit född på nytt, som har en levande tro i hjärtat och som dagligen andas och tillägnar sig Kristi försoningsverk fritt och förintet, den människan andas och lever också ut i det praktiska livet sin tro. Paulus säger det så tydligt till de kristna i Galatien. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irreläror, illvilja, fylleri, vilda fester och allt annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Sen kommer han till, säger han vidare, andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga och utmana varandra. Låt oss inte vara fåfänga och inte utmana varandra, och inte avundas varandra. Som vi vet så har kristna fortfarande köttet i sig. Men kristna har inte bara köttet. För den pånyttfödde är det möjligt att kämpa emot köttet, att strida mot köttet och att döda dess begär. Vi har anden, den nya människan, i oss, som vill leva efter Guds vilja och som vill leva kärleksfullt med alla, som gläds med andra, som skapar frid och älskar friden, som är tålig och vänlig och visar godhet mot alla. trohet i tjänsten och är mild i framtoningen och bedömningen av andra och är självbehärskad ständigt. Så fort en kristen inte är, lever på detta sättet, så är det köttet som visar sitt fula tryne och vanärar Kristus som helgar den kristne, som helgat den kristne att leva ett liv i anden. Ibland tänker vi att det här är min egen sak. Ingen ska trampa mig på tårna eller sko sig på min godhet. Men det är ditt kött eller våra kött som står med ordförande klubban och förtrycker anden de gångerna. Vi är inte kallade att leva så som kristna, utan Jesus bad även för oss i dagens text. Så denna bön om att apostlarna skulle vara enade och helgade i sanningen stannar inte bara vid dem, för han säger, men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer till tro på mig genom deras ord. Jag ber att det ska vara ett och att det ska vara i oss, liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. Så säger Jesus, då ska världen tro att du har sänt mig. När detta faktum är för handen ska världen tro att du har sänt mig. Du har säkert också hört någon säga att de kristna är hycklare. Att de lever inte som de lär. Och visst finns en viss sanning i det. Jag vet inte hur det är med dig, men av mig själv vet jag att de har rätt. Otaliga är de gånger jag levt kötsligt och låtit köttet få sin del. Stolt hade sugit åt sig ära och berömmelse när något blivit fel. Livligt hade protesterat mot hån, förtal och små oförrätter. Det har svarat med samma mynt, men med råge. Allt för ofta hade sökt sin egen vinning fram om andras. Det har till och med glatt sig när det fått se andra kämpa. Det är så långt ifrån omvänt och ändå styr det mig allt för ofta. Så är det även när det kommer till frågan om enheten i Kristus. Där är det även våra kött som ställer till det. Dels har vi oerhört svårt att dagligen döda köttet och dels att hålla det dött under hela dagen. Så när vi söker enheten tilltalas vi framför allt av det vi ser för ögonen. Likheter, bekanta fenomen framom evangeliets kärna. Vi ser stora samlingar framom det rena evangeliet. Det som gör detta ännu svårare är att det inte bara är vi som är sådana, utan så är alla kristna. Alla kristna som är namnet värda brottas dagen med sitt kött och handlar allt för ofta köttsligt när det kommer till också denna sak, att söka läroenhet på Bibelns ord alena. Men det som Jesus säger här, att när de kristna bekänner denna enhet, då ska världen tro att Jesus är sänd av Gud. Med andra ord så sitter detta ihop och är den klaraste bekännelsen till världen, eller en klar bekännelse till världen. En församling på en ort som kan enas och bevara enheten, trots allt vittnar om Jesus på ett fysiskt sätt för sin omvärld. Medan motsatsen är lika tydlig. Splittringar i församlingar vittnar om synd och får världen att spotta på kristna församlingar. Falsk lära är synd och måste bort. Antingen så att den lämnar oss eller så att vi lämnar dem som lär falskt. Det finns inget rum för samexistens med falsk lära i Kristi kyrka på jorden, där Jesus är vägen, sanningen och livet. Och således inte heller i någon rättroende ortodox kristen kyrka eller församling. Den som lär falskt är redan skild från Kristi osynliga kyrka. Så därför ska den drivas ut ifrån er. Den som lär falskt eller som är ond, säger Bibeln på flera ställen. Så samtidigt som en splittring vittnar om synd, så kan den vittna om sanningen, så länge inte splittringen sker av kötsliga orsaker från båda hållen. För att ännu mer inskärpa hos oss vad denna enhet betyder för Gud, ber Jesus: och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Så säger han vidare: då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Jag vet, du vet, vi alla vet och Gud vet hur det ligger till i verkligheten med detta, helt konkret. I din och min ande finns inga hinder för denna genuina gemenskap. Där finns inga hinder att älska, glädjas, vara fridfull, ha tålamod, visa vänlighet, bemöta med godhet, vara trogen Guds ord och församlingen, visa mildhet i alla lägen och vara självbehärskad och tyda och tolka allt till det bästa. I vår ande finns inga hinder till detta. Så är det för alla kristna. Alla som har blivit på nytt född har samma ande. Den ande som de fick som gåva när de blev Guds barn genom den helige andes verk. Så dessa frukter av anden i oss är lika för alla. Det är bara våra kött som är olika starka i oss. Men fortfarande så hänger enheten mellan lärjungarna sinsemellan och lärjungarna och Jesus ihop med hur världen ser på Jesus. Fortfarande så är våra kötts roll i våra liv av stor betydelse för hur världen ser på Kristus. Medan våra liv i sig själva inte kan frälsa någon. Du och jag som tror på Jesus är kallade att sända att vittna om Jesus med ord som frälsar och med ett liv i helgelse och sanning som vittnar om äktheten i vår tro. Detta är den härlighet du har fått av Jesus. Du är och får kallas Guds barn. Du är och får kallas Guds barn genom Jesu Kristi allra heliga förtjänst. Förhärliga din far då genom att bevara dig ödmjukt i denna tro och i denna sanning som Jesus har helgat dig i. Låt inget i livet som du tillfälligt upplever ändra på något av den bibliska sanningen. Din enhet med Jesus är en enhet som skapar och fortplantar enheten bland bröderna. Och är en enhet i Gud. Denna enhet som Gud gör, med Gud gör att han älskar dig på samma sätt som han har älskat sin enfödde son. Tänk, du är lika mycket älskad av Gud som Jesus. Han som utgavs för att du skulle ha liv och dig i överflöd. För att ni skulle kunna umgås igen och ha gemenskap. Denna kärlek från Gud innefattar att du på nytt kan gå med honom om kvällarna i lustgården. Än så länge på ett andligt sätt, men ändå verkligt. Men snart, vid Jesu andra återkomst, också helt fysiskt. Paulus skriver till korinterna med en oerhört innerlighet. Han uppmanar dem att se bort om detta förgängliga livet i umgängelse med varandra. Vi är kallade till evigheten. Vi är kallade till något större än det här livet. Paulus säger: var glada. Låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er. Det finns ett löfte här. Att kärlekens och fridens Gud ska vara med oss. När vi håller fred med varandra. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla de heliga hälsar till er. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Amen. Låt oss be. Så vill jag din, min Jesus, bliva i liv och död allenast din. Ack, låt din ande djupt få skriva din kärlek i mitt hjärta in. Så skall min ande och min tunga i evighet ditt namn lovsjunga. Amen.